ord och isen smälter. Han andas och vattnet strömmar. Så står det i psalm 147. Och så ett ord också från Johannes 20 när Jesus efter uppståndelsen möter sina lärjungar som sitter instängda i ett rum. Då säger Jesus: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sen andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Välkomna till nattvardsgudstjänst i Korskyrkan, söndagen före pingst. Sången ni hörde, den som sjöng var Bengt Johansson. Så vet ni det. Kyrkårets rubrik för idag är Hjälparen kommer. Det var ju det Bengt sjöng om. Guds egen andedräkt. Men dagens predikan kommer att handla om Guds tempelbygge. Vid ett tillfälle när man frågade Jesus med vilken auktoritet han drev ut dem som slog mynt i templet, så svarade han: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Men man förstod inte vad han menade. För det tempel han talade om var hans kropp. Det var den som skulle brytas ner på korset och sen resas upp på 3:e dagen. Och då tillsammans med honom så skulle också församlingen uppstå som hans kropp. Och den kroppen är det nya tempel som Jesus fyller med sin ande och med sin härlighet. Och i Apostlagärningarna, som jag ska läsa en text ifrån nu, så finns ju berättelsen om hur Gud börjar bygga sitt tempel. Och i inledningen så möter vi där Jesus tillsammans med lärjungarna i en måltid strax innan han återvänder till Fadern. Och då så påminner han dem om det löfte han har gett dem. Och han ber dem att stanna och vänta i Jerusalem tills det här löftet har blivit uppfyllt. Och då läser jag från Apostlagärningarna 1 från vers 8. Och en del av den här texten är för övrigt dagens episteltext. Apostlagärningarna 1 och så från vers 8. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt 2 män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Då återvänder de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från stan. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simeon, Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Alla dessa höll ihop under ständig bön. Det första på lärjungarnas agenda sedan Jesus återvänt till himlen, det var bön. Gemensam, uthållig bön. De väntar i bön på att Jesus ska ge det som han har lovat. Och så i Apostlagärningarna 2, dit vi kommer nästa söndag, så blir löftet verklighet. Och sen så handlar ju hela Apostlagärningarna om hur Gud verkar i och genom församlingen. Och ungefär i mitten av den berättelsen så finns Apostlagärningarna 13 och 52, där det står så här: lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Eller mer ordagrant från grekiskan: lärjungarna uppfylldes ständigt av glädje och helig ande. Gud bygger och han vill uppfylla oss ständigt med sin heliga ande och med glädje. Låt oss be för den här gudstjänsten och för oss. Jesus, hjälp oss att som dina lärjungar hålla ihop i ständig bön. Och tack för att du då vill ständigt fylla oss med din ande. Tack att ditt bygge pågår på det sättet. När vi ber och väntar och när du får fylla oss med din ande. Tack för din närvaro i den här gudstjänsten och i våra liv. Kom med din ande och fyll oss. Andas på oss och sänd oss tillbaka ut i världen som dina redskap. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi läste ju från Apostlagärningarna 1 i början av gudstjänsten om hur Jesus lovade att sända sin ande, och sen om hur lärjungarna väntade. Och nästa söndag då så är det ju pingstdagen, och då är vi framme i Apostlagärningarna 2, där det här löftet blir verkligt. När Jesus fyller det nya templet, församlingen, med sin härlighet. Och som sagt, i ytterligare 26 kapitel sen så fortsätter berättelsen om hur Gud bygger det här templet genom sin ande. Och den berättelsen är inte avslutad, utan där befinner vi oss just nu. Och vi ska hämta dagens text från en liten bok i Gamla testamentet. Det är en bok på 2 kapitel som ryms på ett enda uppslag. Och på den lilla ytan så tycker jag att det är en underbart härlig levande undervisning om Guds tempelbygge. Vilken bok är det? Haggai, precis. 538 före Kristus, när judarna återvände från den babyloniska fångenskapen, så var Haggai en av dem som kom med tillbaka. Han var förmodligen uppväxt i främmande land då. Han kom där och han var en av dem som tillsammans med ståthållaren Zerubabel och översteprästen Josua bar på en vision om att bygga upp det, alltså bygga ett nytt tempel. Det gamla hade ju bränts ner i samband med Jerusalems förstöring 586 före Kristus. Och Haggai, han profeterar ju bland annat om att det nya templets härlighet ska bli större än faktiskt det praktfulla templet Salomos tempel, som var så fyllt av härlighet. Och när Haggai profeterar om detta så är det ju flerbottnat, som det ofta är i profetiorna. Det handlar inte bara om det som då skulle hända, alltså på 500-talet före Kristus, under Zerubabels ledning. Det templet var ju precis som Salomos tempel en förebild för något större som skulle komma. Nämligen templet som Kristus skulle bygga av levande stenar. och som han är i full färd med att göra nu. Det templet, alltså Kristi kropp, vill han ständigt fylla med sin härlighet. Som vi läste om i Apostlagärningarna 13. Lärjungarna uppfylldes ständigt av glädje och heligande. När folket väl hade kommit hem från Babylonien så dröjde det inte länge förrän grunden blev lagd till det här nya templet. Och glädjen var naturligtvis stor, men tyvärr så var den kortlivad för byggandet kom av sig. En av orsakerna, vi ska nämna tre olika orsaker, tre olika hinder. Det första vi ska nämna är det yttre motstånd som man mötte, som kom från samarierna. Samarierna som fanns i landet. Samarierna var ju ett blandfolk med delvis judiskt ursprung. Och de kände väl någon delaktighet i det här, så de ville gärna hjälpa till med det här tempelbygget. Men judarna motsatte sig det, och då blev samarierna förbittrade och såg till att det blev utfärdat ett kungligt förbud mot det här tempelbygget. Så det var alla de besvärligheter som kom på detta sätt var ett av de hinder. Men det fanns också hinder hos judarna själva. Förmodligen var det så att de bar på en besvikelse. En besvikelse som liksom låg och kvävde deras arbetslust. Och det var det att saker och ting hade inte utvecklat sig så som de hade tänkt sig. Man hade trott att när man kom hem till sitt land, då skulle Messias komma. Och då skulle han själv leda dem i deras arbete med templet. Men de hade kommit hem och ingen Messias hade kommit. Kanske är det den besvikelsen som speglas i kapitel 1, vers 2, där det står: detta folk säger att tiden inte är inne att bygga Herrens tempel. Man går alltså och väntar på någonting som ska ske innan man börjar. Och vi kan ju fråga oss, hur är det med oss? Kan det vara så att vi också bär på någon besvikelse för att det inte blev som vi trodde? I kristenheten i stort kanske, eller i församlingen, eller i våra egna liv. Kanske är det så att vi också har blivit låsta av vår egen tidsplan istället för att se och följa Guds tidsplan. De tänkte ju att först innan de satte igång så skulle Messias komma. Och frågan är, vad kan det finnas som du och jag går och väntar på som först ska hända innan vi kavlar upp ärmarna så att säga och går till verket? Ett annat hinder för tempelbygget var folkets prioriteringar. Haggai berättar om att, eller det är Herren som får säga det genom honom, de var så upptagna med sina egna hus så att de hann inte med Guds hus. Och så försvarar man sig med att den lägliga tiden ännu inte har kommit. Men då kommer Herrens ord igen genom profeten i 1 och 4. Och han säger, hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Alltså Guds hus låg fortfarande i ruiner därför att alla hade nog med sitt. Och sen i vers 5 och till 11, jag ska inte läsa det nu, men där förklarar Haggai för folket att det är just den där självupptagenheten som gör att de, trots alla sina ansträngningar, ändå lider brist. För det gjorde man. Jag ska bara läsa vers 9. Där står det så här: ni strävar efter mycket men får lite. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner medan ni har brott med era egna. Också någonting att ta till sig och fundera på. Men i den situationen så kommer Herrens maning till omvändelse. Han säger så här: gå upp i bergen och skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. Gå upp i bergen och skaffa virke. Kan jag fundera över det, vad det skulle kunna vara? Hur vi kan gå upp i bergen och skaffa virke. Jesus gick upp på berget för att vara ensam med Gud. Folket lyssnar till Guds röst i alla fall. De lyssnar och de följer. Och efter 15 år som redan har hunnit gått, när det här bygget har liksom legat still, så tar tempelbygget ny fart igen. Och då, när, som det står i vers 12, när folket har böjt sig i fruktan för Herren, då talar Herren återigen och säger: jag är med er. Och sen en månad senare, då är det lövhyddohögtid och Jerusalem är då fullt av folk, av pilgrimer och så. Och vi vet inte hur läget var då, men det behövs tydligen en ny skjuts, en ny uppmuntran. Kanske hade geisten börjat sina. Och det här ska jag läsa det i sin helhet, det budskap som Herren ger till folket och till deras ledare Zerubabel och Josua. Det är då Haggai 2, vers 3-10. Då får han i uppdrag att fråga ledarna och fråga folket: finns det ännu någon bland er som såg detta hus i sin forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur? Fatta mod, Zerubabel, säger Herren. Mod, överste präst Josua, Josadaks son. Mod, allt folk i landet, säger Herren. Till verket. Jag är med er, säger Herren Sebaot. Det löfte jag gav er när ni drog ut ur Egypten. Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten. Och min ande finns hos er. Var inte rädda. Till så säger Herren Sebaot: inom kort, mycket snart, ska jag skaka himmel och jord, hav och land. Jag ska skaka om alla folk. De ska komma hit med sina dyrbarheter. Jag ska skänka härlighet åt detta hus, säger Herren Sebaot. Mitt är silvret, mitt är guldet. Så talar Herren Sebaot. Härligheten hos detta hus ska bli större än den förut var, säger Herren Sebaot. På denna plats ska jag ge er fred och välgång. Så talar Herren Sebaot. Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Den frågan kanske är berättigad idag också. Jag tror det är viktigt att lyssna till dem som har varit med i väckelsetider. I de tider när Gud på ett speciellt sätt har berört sin församling och visat sin härlighet. Att lära känna sådana människor som i många år har vandrat med Gud i bön och i trohet. Att få samtala, få ställa frågor, få ta intryck. Det är någonting som inspirerar till överlåtelse och engagemang i Guds rike. Inte så att vi ska liksom härma yttre mönster, men för att få hjälp att liksom hitta källsprången och hitta vägen. Och det kan jag ju säga att det är så jag upplever det när jag besöker vännerna på Skaraslätten. Jag tror att det är fler som delar den erfarenheten. Det är den inspiration man får av de människor som har vandrat de här vägarna och som har varit med. Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur? Den forna härligheten. Det fanns säkert en del gamla som talade nostalgiskt om prakten i Salomos tempel. Och de mindes arkitekturen och guldet och utsmyckningarna. Och mest av allt det där osägbara som man inte kunde beskriva, atmosfären, den där heliga närvaron. Hur skulle de beskriva den för de nya generationer som själva inte var med? Den forna härligheten. Det talas väldigt mycket om församlingens kris idag. Och att om si och så många år så finns det kanske ingen frikyrka kvar och kanske så småningom ingen kyrka alls. Och det är inte heller svårt att peka på det som borde vara annorlunda. Det är mycket som är nerrivet, det är mycket som är skövlat. Och vi lider av dåligt självförtroende som församling. Ibland vågar man knappt ta Jesu namn i sin mun bland människor som inte delar tron. Så om vi ska vara ärliga så måste vi erkänna att någonting fattas oss som församling idag. Någonting som vi själva inte kan producera. En djup dimension av Guds närvaro. En atmosfär som är laddad av Guds heliga kärlek. En som gång på gång återkom till och talade om betydelsen av atmosfär var Frank Mangs. Jag har läst vad han har skrivit och jag har även lyssnat på en kassett där han talar om det här. Och han hade ju egen djup erfarenhet av verklig väckelse som inte bara var krusningar på ytan. Och han skrev så här i ett brev till Nordens kristna. Och det var, då hade han varit förkunnare i mer än 70 år. Han skriver: den andliga väckelsens viktigaste villkor är den levande och nyskapande atmosfären. Detta oförklarliga något som inte syns och som inte kan analyseras, varken av mekaniska instrument eller av människohjärnor. Detta ofattbara något som slår emot kyrkobesökaren då han träder in genom dörren till helgedomen. Som lockar honom att lyssna och som i hans innersta skapar en helig törst efter att få dricka in den verklighet som finns bakom detta något som ligger i luften. Vad är det som skapar en sån atmosfär? Jo, det kommer inifrån. Från hjärtan som är hängivna och öppna för Gud. Och inte minst enligt Mangs också, den atmosfären kommer från de bedjande människorna. Det är de som laddar atmosfären med liv och kraft. Och till sist så avslutar Mang sitt brev med att han uppmanar oss till ödmjukhet. Att se om sitt eget hjärta. Att låta sig fängslas av Jesus utan att jämföra sig med andra. Och vid ett annat tillfälle så ger han den här definitionen av den här heliga atmosfären. Han säger: Väckelsens atmosfär är en blandning av livets helige ande och av utstrålningen från människor som låtit sig gripas av Gud. Väckelsens atmosfär är en blandning av livets heliga ande och av utstrålningen från människor som låtit sig gripas av Gud. Den väldoften behöver vi idag också. Och hur får vi den? Jag tror att det absolut första steget som vi aldrig kan komma förbi, det är att vi erkänner vår brist. Och att vi ber om en ny hunger. Mang säger också så här: strängt taget är det bara livets ande som skapar en levande atmosfär. Denne ande ges åt hängivna hjärtan som svar på bön. Vad kan vi alltså göra? Jo, vi kan be om att få bli berörda av Guds ande. Vi kan öppna våra hjärtan och ge oss hän till Gud. Vi lyssnar och följer. Och sen är det Gud som skapar genom sin ande. Han skapade världen när det var öde och tomt. Och så vill han göra också i församlingen och i våra liv. Skapa utifrån ingenting. Vad ser ni nu, sa Haggai, är det inte som ingenting? Jo, men Gud skapar utifrån ingenting. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. De orden var också riktade till just tempelbyggaren Zerubabel, Sakaria 4 och 6. Det var säkert ingen uppmuntrande upplevelse att stå där i Jerusalem och se det ödelagda templet och de nedrivna murarna. Men när de stod där och såg den synen så kom Herrens ord. Fatta mod, Zerubabel, säger Herren. Mod, överste präst Josua, Josadaks son. Mod, allt folk i landet, säger Herren. Till verket, jag är med er, säger Herren Sebaot. Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten. Och min ande finns hos er, var inte rädda. Eller som det står i 1917, det förbund som jag slöt med er vill jag låta stå fast och min ande ska förbli bland er, frukta inte. Eller som Jesus sa till sina lärjungar och till oss, frukta inte du lilla jord, ty det har behagat er fader att ge er riket. Vi kan vara frimodiga därför att Gud är trofast. Han sviker inte sitt löfte och förbundet är beseglat med Kristi blod. Han tänker inte lämna den församling som han har dött och uppstått för. Han kommer inte att överge sin egen kropp. Han bor här i det nya förbundets tempel och han fyller det. Han vill fylla det ständigt med sin närvaro, med sin härlighet, med sin glädje, kärlek, frid och så vidare. Så att hans tempel får vara en plats där människor möter Gud. En plats fylld av värme och ljus och liv, med en atmosfär som präglas av Guds heliga kärlek. Gud bor i sin församling, men precis som tempelbyggarna på Haggais tid så behöver vi också gång på gång uppleva det som talas om i kapitel 1, vers 14. I 1917 så står det att Gud uppväckte deras ande. Det är kanske något vi behöver be om. Gud, uppväck vår ande med din ande. Och så står det att då när Gud gjorde det, då gick de till verket och arbetade på Guds hus. När Gud får beröra oss på djupet med sin ande, så föds en iver att få vara med i Guds verk. Och då handlar det inte längre om tunga måsten och borden, utan om en längtan och en lust som driver oss att gå till verket. Vi börjar längta efter att hitta våra gåvor, att hitta vår plats. Att få vara med på ett litet hörn i Guds stora tempelbygge. Låt oss be om det. Jesus, förlåt oss att vi blir så lätt upptagna av våra egna projekt. Det kan vara så mycket. Det kan till och med vara sånt som vi tror att vi gör för dig. Jesus, hjälp oss att gång på gång lägga ner vårt eget inför dig, och att låta dig få gripa våra hjärtan. Att vi får bli på djupet berörda av din heliga kärlek, av din ande, som gör det som vi aldrig någonsin kan åstadkomma. Vi ber att du ska komma och smälta oss och fylla oss. Du ska tända oss och sända oss. Du ser vår längtan och du ser vår brist. Fortsätt ditt verk i våra liv, i vår församling. Så att den här församlingen också får vara en plats där människor möter dig. Där du är i centrum. Där din eld brinner. Ber om.